Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Ät gott, ät bra och ät enkelt på hemmakontoret.
Ökat hemarbete, det innebär för många också att det är mest effektivt att äta lunchen hemma vid matbordet kanske. Och även tillaga den själv under dagen.
Och är man en person som brukade ha med sig matlåda och värma den på jobbet, ja då kan man ju fortsätta med det. Men ganska ofta behöver vi svänga ihop något, det ska gå snabbt, det ska gärna vara gott och nyttigt och förstås bra för klimatet. Och så vill man att det ska vara enkelt.
Ja, och visst vore det fint med lite tips eller kanske många tips och tricks för att få till det här så att det blir en god och trevlig stund. Och det går faktiskt att bocka av alltihop. Och hur man gör det, det ska vi prata om idag. Du lyssnar på Health for Wealth. Det här är en podd om hälsa på jobbet. Människor som mår bra, de kan också prestera bra. Så hänger det ihop.
Och det handlar väldigt ofta om att få till de där goda samarbetena. Vi behöver både ha en tydlig riktning i det vi gör och frihet att agera självständigt. Förutom det behöver vi trygga ledare som har tid att leda.
I den här podden tar vi ett helhetsgrepp på hälsan på jobbet. Allt ifrån hur vi hanterar gränslöshet, digitalisering, stillasittande till hur vi tillsammans bygger arbetsplatser där människor både mår bra och kan prestera. Jag heter Ann-Sofie Forsmark och jag driver konsultorganisationen Oxigroup.
Och jag är Boel Stier, kommunikationskonsult. Lyssna på oss så får du inspiration och idéer varje vecka. För dig som är chef, ledare, jobbar med HR och medarbetare såklart.
Har ditt företag eller din arbetsplats, har ni kommit igång ordentligt med digitala hälsotjänster ännu?
Många har skiftat över från fysiska hälsotjänster under pandemin, men inte alla. Och i vissa organisationer så har faktiskt hälsoarbetet helt stannat av.
Ja, och jag tror att oavsett hur vi kommer att jobba framåt så är det en fantastisk grej att kunna ha just digitala hälsotjänster. Och vår samarbetspartner Twitch Health erbjudande Twitch On Demand, det är just en digital plattform som samlar hela företagets hälsoerbjudande för medarbetarna. Och det får igång träningen där hemma eller utomhus, men det får igång massa andra saker också, vågar jag lova, som är inne på den här plattformen en del.
Och alla kan hitta sina program och mäta framsteg utifrån behov och läge. Det kan handla om mental eller fysisk hälsa, mindfulness och pausprogram eller intensiv konditionsträning. Chatt med hälsocoach ingår och läs mer på twitchhealth.se. Vi länkar i det här inlägget som vanligt.
Vad roligt, vi ska prata mat. Vi gör ju inte det jätteofta, men det är ju någonting som vi definitivt ägnar oss åt mer eller mindre under dagen. Boel, du jobbar ju också hemma. Vad är din go-to-lunch när du jobbar hemma?
De de senaste åren så har basen varit gärna så här kol och steka upp i en stekpanna och ett stekt ägg. Och sen har jag hittat några kryddor, lite så här sesamolja och en färdig kryddblandning med wasabi och sesam. Det älskar jag. Och för övrigt så är min bas också väldigt mycket gott surdegsbröd med något bra pålägg faktiskt. Och hur är det för dig då?
Ja, men det är lite blandat, men jag älskar ju mat och definitivt, jag är en lunchmänniska och jag tror att det gillar våran gäst att höra. Jag älskar lunchen, jag behöver äta ganska mycket till lunch. Och just idag har jag faktiskt tagit fram en låda ur frysen som är en tidigare middag, men jag ser till att äta ganska mycket grönsaker. Jag kan ibland göra en hel plåt med ugnsrostade grönsaker och sen någon proteinkälla till och sen liksom en god dressing. Men jag avslutar ganska ofta med en söt sak det jag äter lunch hemma.
Oh ja, ja, jag med.
Precis.
Men maten, det här med mat, det är ju väldigt viktigt för hur vi mår och både vad den gör med kroppen men också hur vi äter. Alltså hur det känns att laga och äta och ta hand om disk också för den delen. Det kan vara något som får oss att antingen må bra eller som faktiskt kan stressa oss.
Mm. Och vi tyckte att det här vore faktiskt intressant att diskutera och gärna just ur ett bredare perspektiv än bara näringsmässigt utan faktiskt lite mer holistiskt eller man ska säga. Och vi tänker att vi har hittat den perfekta gästen, Kina Risberg. Hon både bloggar om mat, lagar mat i allmänhet och luncher i synnerhet, men till vardags så är hon PR och kommunikationsstrateg. Och hon har riktat in sig på att hjälpa oss som jobbar hemma att, och jag citerar här, uppvärdera lunchen till att bli det andningshål och lyxiga paus mitt på dagen som den faktiskt är. Välkommen Kina!
Tack så mycket, jätteroligt att få vara här.
Kul att ha dig här. Varför är det så viktigt att vi gör lunchen bra tycker du?
Och jag har en sån lång lista på det och jag tänker att alla har olika ingångar till lunchen. Men för mig är det första är att en paus är inte en paus förrän jag har lämnat datorn. Det är väldigt lätt att bli fast framför datorn om man sitter och svarar på någon mejl och man tänkte att man ska gå bort, men så gör man inte det. Och sen så behöver man orkar längre om man har ätit en bra lunch. Liksom, jag vet inte om det är fler än jag som förmodligen har en liten eftermiddagsdipp så där framåt tre tiden eller någonting sånt. Sen ytterligare en aspekt är att man, om man ätit en riktig lunch så håller man inte på och småäter och går och öppnar skåpluckor och försöker hitta någonting annat att stoppa i munnen. Och sen så för att det är roligt att ställa sig och laga lunch. Man får vara kreativ en liten stund. Och nu vet jag att jag kanske är lite exceptionell här för att jag också gärna vill ha variation och jag är nyfiken. Men jag tänker också att det är någonting som man tränar upp. Och då blir det en riktig paus. Och då får man samtidigt i sig bra näring, man orkar längre och alla de grejerna kommer på köpet.
Ja, när man hör dig beskriva det så är det, man märker att du är kommunikatör. För du gör det väldigt bra. Och jag tänker att man nickar och känner sig, ja, men det här håller jag ju verkligen, det här håller jag ju med om när jag tänker efter. Och fortfarande så är det ju liksom, det kan kännas ju svårt att få till det här, att det ska vara gott, det ska vara nyttigt. Och någonting som jag vet att du brinner väldigt mycket för och verkar för och vi verkligen står bakom också, så här, utan svinn, att vi liksom slänger mat typ, det värsta vi kan göra känns det som. Och också någonting som verkligen kan påverka. Så att ja, men om jag tänker då, om vi ändå bryter ner lite grann och börjar med att men det ska vara nyttigt. Det är ju viktigt att få i sig näringen som den, och energin. Hur kan vi tänka kring det på ett enkelt sätt för att inte göra det så komplext?
Ja, men där brukar jag bara tänka lite av varje. Jag tror att vid det här laget har nästan alla människor, de har koll på kolhydrater, protein och sen grönsaker så att säga. Och jag brukar bara så här, det är ett kreativt sätt att plocka ihop sin lunch på också. För att man tänker så här, okej, jag behöver lite kolhydrater, jag behöver något protein och sen behöver jag någon grönsak. Och så tittar man lite så här, vad har jag hemma? Och utifrån det så blir det en lunch. Och jag är inte dietist, men jag tror att alla någon gång i sitt liv har hört talas om tallriksmodellen. Mm. Och det känns ju som en bra grund att utgå ifrån, tror jag.
Ja, verkligen. Och jag kan tänka att vi rör oss i en tid där det kommer, jag brukar reflektera över det, det kommer, man säger, alla dessa, den här djungeln av råd, men om man så här skakar dem genom en ganska fin maskisil så rasslar det ändå ut någonstans att om du siktar på saker som du, de är nära ursprunget, med färgglada liksom, och inte bara plastförpackningen då, och nära ursprung, och liksom, man, som du säger, vi vet ju ofta egentligen vadet, och man brukar kritisera den här tallriksmodellen, men alltså det finns ju få saker som är så välbeforskade och underbyggda som de här rekommendationerna, nordiska näringsrekommendationerna, och tittar vi på dem så det ser ju gott ut, tror jag. Jag tror att jag talar för fler där. Ja.
Ja, vad ska man ha hemma då, tycker du? För det börjar ju någonstans, Kina, med att man har vissa rutiner när man handlar. Vad behöver vi ha för att kunna öppna kylskåpet och bara hitta grejer?
För det första brukar jag säga att en bra middag dagen innan, det är den bästa lunchen dagen efter. Men sen så kanske man tröttnar lite på att äta samma mat om igen. Och då brukar jag tänka att ja, men jag köper, och då här blandar jag nu lite hållbarhet och kreativitet, men jag köper grönsaker som har lång hållbarhet. Så jag köper mycket svenska rotfrukter och mycket kål. För det känns som att, jag vet inte, ett vitkålshuvud kan man ha i kylen hur många månader som helst. Så att det tycker jag är jättebra. Sen tycker jag också att man ska hitta saker som man kan liksom pimpa sin mat med. Och då är ju nötter som man kan smaksätta. Man kan rosta med salt och chili och vitlök och allt möjligt. Nötter och frön är jättebra. Och sen så har ju jag mina andra små knep att ta tillvara på rester. För också pimpa min lunch lite då.
Så du kan ta en del av en rest, menar du? Och så har du den här lilla vitkålsbiten som håller länge, och så lite nötter, och så blir det en rätt liksom.
Ja. Ska jag ge ett exempel?
Gärna.
Ja, men jättemånga har till exempel ofta en liten risklutt. Exakt. Och den ser så tråkig ut, den där lilla risklutten i en burk hemma. Men då har jag hittat mina knep att fylla ut den där med. Så att man tar en deciliter ris, du kanske har lite brödsmulor från någon torr brödbit som ligger och skräpar. Du kanske har lite ost som du kan riva ner i, och så kan du ha ett ägg. Och så bara knäcker du ner ägget där i, blandar ihop och sen steker du. Och så har du en fritter. Och då innehåller, du kan också riva ner en grönsak eller servera en sallad till. Då har du gjort liksom check på hållbarhet, check på grönsaker, check på allt som du behöver för att hålla dig mätt resten av dagen. Och få vara lite kreativ under tiden.
Du ser, precis. Jag får just den här bilden av att så här, man testar på och gör, och så bygger man ju också upp en bank av olika saker. Men man kan behöva lite extern inspiration, för när jag står där med den där risklutten, jag kommer inte på den där fritten som du just sa, för den lät jättegod. Ja. Men vi är lite inne på det med också med rester just, och att vi, jag läste någonstans att vi slänger runt, alltså det känns fruktansvärt, 19 kilo mat per person och år. Och jag tänker just om vi slänger någonting som är väldigt energikrävande att framställa, till exempel kött, så är det så ett otroligt liksom slöseri. Men vad är det vanligaste vi slänger, och hur kan vi liksom förhindra det?
Det som är vanligast att vi slänger, det är färska grönsaker. Det är bröd, och så är det, ja, men det är matrester såklart från tidigare måltider. Och sen så har vi ostskalmar, såg jag. Jag ska berätta vad, tror jag, Axfood-koncernen hade tagit fram en liten undersökning på vad vi slänger mest. Och då var det just ostskalmar, bröd, gräddslattar eller mjölkslattar, avokado, banan och tacosås. allt sånt där går ju att sätta ihop till små. Om man bara tänker så här, ja, men vad kan jag liksom, kan jag bara blanda allt det här? Vad händer då? Och det är sånt som jag gör. Jag gjorde faktiskt en litet experiment på en sån grej, på tal om den här Axfood-undersökningen, så kallar jag den för svensk slattsoppa. Där jag gjorde en soppa på tacosåsen, Jag hade i ostrester som jag hade rivit ner från en gammal ostskalm. Jag hade i bröd i min soppa och sen hade jag lite någon torr, någon så här trötta grönsaker och allting. Och så bara kokade jag ihop det och sen så gjorde jag ett chips på de här ostkanterna. Och så mixar man med en stavmixer och vips så har man en soppa som är jättesmakrik. Så jag tror i mitt fall handlar det väldigt mycket om att jag testar, jag experimenterar och går ofta på devisen att allt gott går att blanda. Det visar sig ofta stämma faktiskt ganska bra.
Men det låter jättesmart. Jag vet själv att jag gärna sparar. Och sånt här kan man ju diskutera i familjer också. Någon vill gärna spara och någon annan är väldigt irriterad på att det är miljoner burkar med oanvända småsaker där hemma. Mm. Men då gäller det väl också att man inte bara tar minsta motståndets lag utan att man faktiskt kollar i de här små burkarna varje dag i alla fall. Eller varannan.
Ja. Det är likadant i min familj ska jag säga. Så att, just där att i min familj så äter man tydligen bröd ifrån mitten. Så i slutet av veckan så ligger liksom kanterna kvar i påsen. Och de där kanterna då typiskt sett, de lägger jag fram på bänken och så får de torka i luften. Så att de torkar in påse så blir de mögliga. Men då brukar jag ha en så här, jag brukar ta fram de här burkarna med diverse rester, den här trötta grönsaken. Så liksom är det min lilla buffé som jag väljer ifrån när jag ska laga mat. Tänker jag, det här kan jag ha, det här kan jag ha, det här kan jag ha. Och sen så kanske jag försöker hitta någonting som jag binder ihop det med. Det kan ju vara ett litet smaktema. Om jag tillsätter lime och chili och koriander, då drar det lite åt det mexikanska hållet. Om jag tillsätter chiliolja, salladslök och sesamfrön, det börjar bli lite asiatiskt. Och om jag har basilika, parmesan, och olivolja, sardeller kanske, då blir det lite italienskt. Mm.
Men det där är ju jättesmart att tänka i termer av kryddor. För jag nämnde tidigare en kryddblandning jag använder ofta med wasabi och sesam. Så den liksom, när jag inte hinner eller vill stå och skära vitlök och ingefära och liksom göra det där från början. Mm. Så då ska man kunna organisera det här utifrån ja, man kanske en, två eller tre så här smakblandningar man gillar och se vilken passar på det jag har i kylen idag.
Mm. Och kanske att man planerar in, för liksom, statistiskt sett så kommer jag stå med en massa slattar, att jag planerar in en sån lunch som är lite, och så kanske man tänker så här, för jag är ganska känslig för att blanda. Jag har insett att jag är ganska kinkig med mat, jag äter mycket, men precis som barn gör, gärna separat från varandra på en tallrik. Men då kan jag ju tänka, men det är ju så man gör när man går på buffé. Det är ju inte att det jag äter först hänger ihop smakmässigt med det jag äter liksom någonstans lite senare, utan kanske då tänka så här, men jag planerar in en sån där rest lunch. Och någonting som jag brukar göra, det är att jag gör ett pajskal och sen i paj, alltså jag kan ju typ ha olika, i pajen kan jag ha olika delar i olika hörn, men det är också ett sätt för mig att bli av med liksom rester, ostskankar och allt möjligt, så att det går ju att göra på olika sätt också beroende på vad man har för smakpreferenser. Jag klarar inte wasabi till exempel, så jag kan inte äta lunch med Boels kryddlösning. Det går inte.
När du kommer så hittar jag på något annat, jag lovar.
Det kommer sig av att jag trodde att en bit avokado, nej tvärtom, en bit wasabi var avokado och stoppade. Ja, jag gör inte om det. Nej.
Men apropå det här, vad vi ser och vad som händer i oss då, för, ja, nu tittade du på en bit avokado trodde du och så var det något annat. Mm. Alltså, vi äter ju mycket med ögat. Kina, och du som finns på Instagram, jag har tittat på vad du har där, det ser ju alltid jättegott ut, men är det inte lite att man måste ha i minnet också det här att nu, när jag tittar på den här trötta paprikabiten som liksom bara hänger och den här brödbiten som ser ut som liksom alldeles knastetorr, att jag vet att det där blir gott, för innan så ser det ju inte så kul ut.
Nej, och jag tänker så här att det kanske inte är just själva ingrediensen, för den behåller sin smak. Ibland kan smaken nästan bli mer intensiv om den har tappat lite vätska faktiskt. För det är ju så man gör när man bakar saker i ugnen och allting. Så det kanske inte är just den tröttaste grönsaken som ska bli dekoren, utan det kanske man lägger på sen. Jag gillar ju liksom färska örter och jag har som sagt alltid så här brödsmul som jag smaksatt eller nötblandningar som jag smaksatt eller sesamfrön och sånt som jag toppar min mat med. För det är också en liten grej det här med att man sätter sig framför sin lunch, man har dukat upp, man har en liten fin tallrik. För då tar man sig också tid att njuta lite av den. Även jag faller ju i fällan och stå och sluka en skål yoghurt vid diskbänken om det är riktigt bråttom. Det ska jag liksom villigt erkänna. Men det är ytterst sällan. Och just det här att sitta och äta sin lunch är någonting som är väldigt vilsamt och meditativt för mig.
Mm. Jag tänker också det du var inne på, många av oss behöver på eftermiddagen, då tappar vi lite av vår, som du säger, vi kan få en liten dipp, och att ibland så gör vi såna här övningar för att öka vår kreativitet, liksom vi tänker utanför boxen. Vi kan ju faktiskt kunna se lunchen som ett litet övningstillfälle för att nu ska vi se om jag kan göra en riktigt liksom ögonmässig aptitretande lunch som också är god, som liksom tillgodoser mina behov, och så sitter jag ner och äter den i lugn och ro. Då har jag ju bockat av både paus, men jag har också varit lite kreativ och låtit händerna jobba och sådär. Så att jag tänker också att vi ska verkligen mata den här stunden med att när jag känner att jag inte har tid med den, så fyller den också en funktion, både för att jag ska ha rätt saker i magen på eftermiddagen, men det blir en liten hjärnpaus också för mig när jag tittar med färg. Och det tar ju inte längre tid om jag ägnar en stund någon gång i veckan och preparerar de här sakerna som gör att det ser aptitretligt ut, att lägga på dem på tallriken liksom så.
Ja, och jag tror att man ofta lurar sig själv att det här med att göra lunch tar så mycket tid, och man kan ju fundera vad lägger jag den tiden på annars då? Är det liksom att evighet scrolla på telefonen, eller är det att vad det nu är, liksom beklaga mig över att det är så jobbigt att göra lunch. För mig har det alltid varit en belöning att göra lunch och sätta mig ner och äta lunch. Och jag har ju jobbat hemma i 16 år, 17 år snart. Så det är lite inbyggt i mitt system. Vad ska jag äta till lunch idag?
Men se, jag tänker på något du beskrev i början där, att man fastnar vid datorn. Det händer mig rätt ofta, och det är liksom det som hjälper mig att inte fastna är i och för sig att jag sätter en fast tid. Just när man är hemma, att men det är mellan 12 och 1 som jag har min lunch. Men då så händer det ju massa saker och jag är mitt inne i något och det känns så skönt att bli klar, så men jag ska bara så där. Och då så har det plötsligt liksom nafsats av min tid. Hur gör du för att undvika det?
Jag tycker att det är skillnad på dagar då man har någonting som faktiskt är inbokat som man måste förhålla sig till. Då kanske jag planerar min lunch efter det och väljer någonting som går snabbt att göra, eller faktiskt bara värma upp någonting från dagen innan. Men oftast tycker jag att ibland slänger jag in någonting som jag förbereder när jag gör frukost. Jag kan sätta på en kastrull med ris och så vet jag att den är klar. När man ska koka ris, då räcker det egentligen att koka upp det och sen så låta det stå på svagaste värme tills allt vatten har absorberats. Och så är riset klart och så kan det ju stå så tills man äter lunch. Det är en minimal insats. Eller att bara ha en liten timer, slå på ugnen 11:30. Och sen så kanske man har en lunch som är klar precis då när man ska äta lunch. Så att ligga lite steget före. Så där. I restaurangkök tror jag man skulle beskriva det som någon slags prep.
Ja just det, mise en place.
Och jag har min egen lilla mise en place. Den är helt okomplicerad. Men det enda som krävs är att jag har tänkt så här, vad ska jag ha till lunch idag?
Och vi pratar ju verkligen om lunch här idag. Men jag får också en bild av att när jag gör det här så skulle jag ju också kunna ha någonting klart till middagen, och vilket också känns så här, men gud, när jag gör det där, så om jag tar fram morötter eller vad det är, ja men då river jag ett gäng till, så har jag det, eller jag håller på med något i ugnen, så brukar jag också tänka att jag brukar lägga linser i blöt till exempel vid lunch, så kokar de snabbare på kvällen och, så det här med att missanplassa och preppa, det är ju klockrent.
Jag tänker att det finns en koppling där till träning, att många upplever i alla fall att om man har bestämt att man ska träna, men man kanske inte har bestämt träff med någon, alltså ingen skulle protestera om man inte dyker upp, så kan det hjälpa att man lägger fram träningskläderna eller till och med sätter på sig dem på morgonen när man jobbar hemma. Det är lite samma sak, att om jag då sätter den där timern att jag ska sätta på ugnen eller koka det där riset på morgonen, så är jag redan halvvägs in i en lite bättre lunch kanske.
Mm. Ja, men det är ju, och det tänkte jag på, jag lyssnade på avsnittet med Niklas Lanninge om beteendedesign. Mm. Och jag har nog beteendedesignat mina luncher och mina lunchvanor i väldigt stor utsträckning. Just det där att tänka lite i förväg, vad vill jag ha, men också det här med att göra en buffé av det som jag har i kylen och verkligen göra en poäng av att okej, idag måste jag äta upp det här. Och även som januari, som då är en månad efter jul om folk ofta har lite skralare kassa, då ingår alltid det konceptet. Då ska frysen tömmas och skafferiet tömmas och allting, så får man inte handla förrän man har tömt, helt enkelt.
Nej.
Det är ju riktigt smart. Och apropå det här med beteendedesign, det handlar ju om att se till att det finns en belöning för det beteende vi vill utföra. Och om man då kan använda dina smarta tips, jo, men då kan ju de där återigen lite trötta resterna, då blir man belönad att se dem förvandlas till någonting som både ser och smakar gott. Mm. Med dina tips. Men jag är nyfiken, Kina, vad får du för, eftersom du finns på Instagram och många följer dig och sådär, vad säger folk att de har för problem med sina luncher? Vad är det liksom som du märker att du hjälper dem med?
Att överhuvudtaget liksom komma på någonting. Jag tror att ganska ofta, inte alltid, men ganska ofta så skriver jag, det här tar 4 minuter. Och det i sig är liksom en trigger för ganska många. Och sen tror jag att jag, som jag beskriver hur jag gör luncherna, så brukar jag oftast liksom, ja, men förenkla. För jag tror att för många är det lite så här, allt eller inget. Mm. Så att om jag inte liksom har lust att göra den här jättehärliga lunchen, ja, då blir det filmjölk. Men i min värld så är jag lite mer så här good enough. Och ofta när man står där så brukar jag liksom addera någonting. Ja, just det, men jag har lite ducka som jag gjorde häromdagen. Och ducka är en nöt- och kryddblandning som används i Nordafrika mycket. Ja, men jag sprinklar på det. Så att jag adderar hela tiden moment. Men att man lite kanske inte ska gå ut så hårt. Precis som med träningen. Det är bättre att komma ut. Och ofta så brukar det växa medan man, vad skönt det var, jag kör en stund till.
Precis, att det är lite att man, ja, man tycker det känns som ett jättestort steg att börja, men det är precis som man ska bygga andra vanor, precis som vi kopplar tillbaka till, det är så enkelt att koppla till träning. Ja, men jag lägger till att jag ska lägga till en grönsak, eller jag ska lägga till, och jag tänker också mycket på det där med att, som du var inne på, det här med att preppa, att när jag ändå är uppe på morgonen och förmodligen äter frukost, är det någonting litet jag kan göra där, så att när jag tänker på lunchen så vet jag att, ja, men jag är ju redan igång, liksom, jag är ju redan inne på det här. Jag tänkte på, Anna, just apropå, lite tillbaka till att det kommer väldigt, det kan kännas som en djungel vad man ska välja, och om vi kopplar det till att äta klimatsmart, så läste jag väldigt nyligen, om det var nu i helgen tror jag till och med, i DN, och då stod det att nöt och fläsk skulle vara mer klimatsmart än kyckling, beroende just på, alltså man tittar på hela processen för att framställa det. Det låter extremt så här fyrkantigt när det handlar om djur, men ja. Och jag som ändå tycker att jag är intresserad och ganska insatt, tycker också att det börjar bli svårt att hänga med, för att jag inte liksom jobbar med det här. Men om jag tänker då, precis som Boel säger, det börjar ju med när vi faktiskt går och handlar. Det är ju där vi styr vad som finns att laga på. Hur tycker du att vi ska tänka just kring att vara klimatsmart när vi handlar mat?
Dels så kan man ju börja då med det som du sa om kött och fågel och sådär. Det är en djungel och jag tror att reglerna ändras hela tiden. Men jag brukar gå lite på principen där att om det skaver, vilket det ofta gör, jag tror de flesta har någon liten slags insikt om att men det är inte bra, så köp mindre av det, ät mindre av det. Det tycker jag är en bra princip. Jag äter själv kött och fågel ibland, men jag köper alltid kravkyckling. Jag köper naturbeteskött, men jag äter väldigt små mängder av det. Så om det skaver, så köp mindre. Och tänk liksom att njuta det lilla. Och det är inte jag den första att säga, men jag tror att det är faktiskt väldigt allmängiltigt. Sen tänker jag att det är alltid bra att köpa svenskt och köpa mat som har lång hållbarhetstid. Och det var jag inne på tidigare med kål och rotsaker och det som är klassiska svenska grönsaker. Det var faktiskt en artikel i DN i morse som handlade just om det, att de innehåller mycket näringsämnen. Det låter tråkigt, men alltså, man kan ju ta en bit palsternacka och slicea på sin mandolin och så friterar man det i en stekpanna. Jag kan säga att det tar exakt 5 minuter om ens det. Eller fritera rödbetor. Jag tror att folk inte vågar liksom tänka i nästa steg, och det är det jag vill förmedla. Så om jag verkligen gör någonting om rödbetor, så säger jag, jo men du kan göra rödbetschips, det tar 5 minuter. Så att man vågar variera lite hur man använder. Så är ju hållbarhet är ju ett brett koncept, för det är ju faktiskt både ekonomiskt, det är socialt och det är liksom ekologiskt. Och det handlar ju om människor, och det handlar om att inte liksom slänga någonting som någon annan har producerat. Och du sa det här tidigare om att 19 ton, eller 19
kilo,
men om man tänker då 19 kilo, och så är vi i min familj vid då 4, och så är grannarnas familj 5, och så är de andra grannarnas familj 5, och så visualiserar man här framför sig. Man börjar med sitt kvarter, och sen tänker man, ha 10 miljoner människor i Sverige liksom gånger 19 kilo, det är ju helt sanslöst. Så det här med att inte slänga mat, gå inte på 2-för-1-grejen. Jag vet inte hur ofta folk slänger, förmodligen den där andra förpackningen som man köper. Jag brukar tillaga hela förpackningen. Så om jag har köpt en broccoli, då tillagar jag hela broccolin, även om jag inte ska ha den till lunchen. Och sen finns den andra dagen efter. Den är lite förberedd, så den är mer lättillgänglig att använda någonting. Men den håller sig kanske också lite längre. Jag kan frysa in den eller vad som helst. Och sen så att se slattar och ingredienser som en ingrediens till nästa lunch.
Just det. Planera slattmåltid. Liksom planera utifrån det. Inte så här, gud nu måste vi, utan verkligen, vilka slattar står det här? Den där går jag igång på.
Ja, inspireras av dem. Jag tror att det är det som folk... För min man då, han brukar... Kan vi inte slänga den här rödbetan nu? Och då blir jag jättetaggad på att nej, nu ska jag laga något med den här rödbetan. Och att liksom försöka göra det.
Ja, men lite till en sport, lite så här en kul utmaning. För att jag tänker just att tänker man efter på hela den här kedjan och jag lägger ihop som du visualiserade med grann, så är det så här, det är en sån enkel grej vi verkligen kan göra för att ha respekt för hållbarhet, att inte slänga mat. Liksom. Nej?
Ja.
Nej, jättebra.
Ja, och jag skulle säga så här, även om man är en person som inte alls går igång på hållbarhet, det borde man göra då, men det kanske man faktiskt inte gör känslomässigt, så kan man ju visualisera vad det där kostar. Och alltså att om man inte ens köper de där 19 kilorna, ja men då är det ju säkert en hel del pengar också man kan göra något roligare för, tänker jag.
Ja, verkligen, tänk dig liksom, och i en familj då, i min familj är vi 4, det är nästan vad blir det, 80 kilo mat. Ja.
Man ser de där matkassarna av vad de kostar. Så,
ja,
för att inte tänka på att man kan slippa konka hem dem.
Exakt. Ja.
Ja, men det är ju underbart. Så att vi har ju mycket av lösningen här i att liksom se att det vi har... Man brukar säga så här, gräv där det står. att det kanske inte handlar om det här. Många tror nog att ska det bli bra lunch så är det jättemycket planering och man behöver sitta en vecka innan och sådär. Och allt det där hjälper ju förstås. Men lite som du har nämnt här, att fundera på vilka så här kryddblandningar man gillar. Det kan ju vara något som finns i en burk. Liksom. Det kan ju vara så enkelt. Och just se, vad har jag här enligt tallriksmodellen då? Kolhydrater, vad man nu gillar där. Protein och grönsaker. Och att de hängiga grönsakerna kan bli jättegoda i en soppagryta eller någonting man bara steker upp lite snabbt. Redan där har vi ju supermycket. Jag skulle vilja fråga dig, Kina, också. Du, om man vill hitta dig på Instagram, vad söker man på då?
Då finns jag på lunch hemma. Det är alltså två hån efter varandra som har visat sig vara väldigt komplicerat. Men nu är det som det är. Så det är lunch hemma.
Och visst kommer det också en bok som heter den också lunch hemma?
Den heter Lunch hemma och det är snabba solorätter utan svinn. Och den kommer i mars på Ordfront förlag.
Fantastiskt.
Och det är det roligaste som jag har gjort i hela mitt liv. Jag trodde att det skulle bli jobbigt att svänga ihop alla de här recepten och det bara sprutade ur mig.
Det var roligt att höra.
Vad kul, och det här fyller ju verkligen ett gap, tänker jag, just nu när så många jobbar hemma och behöver svänga upp lunchen. Men jag menar, dina idéer och recept och sådär, det kan man ju använda också för middag. Och framförallt om man är singel är det ju typ samma sak sen på middagen.
Absolut, och de är väldigt enkla att skala upp också, ska jag säga. Just och sen det. Brukar jag emellanåt slänga in lite fredagsunn. På tal om att gärna vilja avsluta lunchen med någonting gott. Just att det som till exempel att banan var ju faktiskt någonting som väldigt många slänger. De brukar jag, när de har blivit så här brunprickiga, för det är ingen i min familj som vill ha, då stänger jag in dem i frysen. Och sen så vispar jag upp dem med en stavmixer, hackar lite choklad över och nötter och äter som världens godaste dessert.
Smart. Ja, det där att frysa banan har vi också lärt oss, och barnen brukar ha det till smoothies. Men det är ju, låter jättegott det där. Ja, men vilket otroligt bra samtal. Jag känner mig, och nu är ju klockan snart lunch, så jag känner mig väldigt inspirerad nu faktiskt. Och lite hungrig.
Ja, men vad bra. Ja, men man är ju det. Och på tal om det där att man blir hungrig, så framförhållning så man inte börjar...
Ja, vi är så olika också. Jag menar, en del säger, oj, jag glömde äta lunch, och det har jag sagt förut, det skulle liksom inte hända här. Men jag tar verkligen med mig det här med de här lite extra, jag ser det framför mig, kryddblandningar och sånt som jag kan slänga på. Sånt skulle jag nog vilja göra lite mer av och ha. Och just att det kan jag förbereda någon gång, och sen så har jag dem där i kylen eller i skåpet och slänga på. Ja, gud vad roligt då att prata om det här, och jag tänker att som sagt, det här vet vi, liksom var man än är under dagen så behöver man äta lunch, och jag tror att många skulle må bra av på flera sätt av att ge lite extra kärlek till sin lunchstund, och som sagt man hittar dig, även innan boken kommer ut så kan man få ta del av de här bra tipsen som du har.
Ja, så tusen tack Kina för att du ville vara med här idag.
Och tack för att jag fått vara med. Jag känner att jag har så mycket att säga om det här ämnet. Så det var jätteroligt att få vara med.
Lycka till nu med bokprojektet, inte minst.
Tack.
Vår samarbetspartner motivation.se har ingen artikel specifikt om mat. Men att ta sig tiden att äta bra handlar ju faktiskt om att ta hand om vår tid. Och vi har valt ut den här veckan en artikel av Frida Lund, tidigare poddgäst till oss, som pratar om det här, att ta makten över sin tid. Och vi lägger en länk i vårt inlägg, precis som vanligt.
Precis, och med det så tackar vi Kina, och vi tackar våra samarbetspartners Twitch Health, motivation.se och förstås Agda Media för den här produktionen. Och du får jättegärna följa oss på LinkedIn och prata gärna med oss där och säg hej. Så hörs vi som vanligt om en vecka igen. Hej då!
Hej då!
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.